Många tar det som en självklarhet att gå med i facket när man jobbar, så därför ska vi höra Anna berätta om Union to Union som fick besöka några fackarbetare från Thailand. Ja, välkommen till programmet, Anna.
Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara med.
Och berätta, vad är Union to Union egentligen?
Ja, Union to Union då alltså. Fackförening till fackförening. Mm. Det är den svenska fackföreningsrörelsens solidaritets- och biståndsorganisation. Så våra medlemmar, det är liksom helt enkelt de fackliga centralorganisationerna, LO, TCO och SACO. Mm. Och sen alla deras medlemsorganisationer. Så det är 51 stycken fackförbund. Och då samordnar vi de här fackens internationella fackliga utvecklingssamarbete. Så alla personer som är med i ett av de här fackförbunden, de stöttar då vårt arbete.
Helt enkelt. Just det. Så egentligen har ni rätt många medlemmar?
Ja, det har vi. Man skulle kunna säga att vi har över 3 miljoner medlemmar i Sverige.
Ja, bara i Sverige. För är det en internationell förening eller?
Nej, det är en svensk organisation. Den svenska fackens biståndsorganisation. Men sen så jobbar vi. Alltså vårt arbete går ut på att jobba internationellt och stötta fackföreningar i världen. Och då framförallt, eller bara länder med utbredd fattigdom.
Mm. Och hur länge har ni funnits?
Vi är inne på vårt 41 år. Alltså 41 år är vi. Oj. Så ja, vi är en gammal organisation, en av de äldsta här i biståndsorganisationerna. Förut hette vi LO-TCO biståndsnämnd, men sen 2015 så gick SACO med också, som är akademikernas centralorganisation. Och då bytte vi namn till Union to Union. Så då representerar vi liksom hela den svenska fackföreningsrörelsen.
Och berätta, Anna, vad är det ni gör egentligen?
Vi tillsammans med de svenska facken då, så stöttar vi kollegor i andra länder att skapa starkare fackföreningar helt enkelt, som kan kräva bättre arbetsvillkor och demokrati och jämställdhet och allt möjligt sånt. Så projekten handlar ofta om att så här, stötta utbildning av olika slag tillsammans med fackföreningarna då, i andra länder. Det kan allt från utbildningar grundläggande om mänskliga rättigheter i arbetslivet för arbetstagare på arbetsplatser. Det kan vara förtroendevalda då inom fackföreningarna, att de ska få bättre förhandlingsteknik så att man kan förhandla med arbetsgivaren och få till bättre kollektivavtal, bättre löner och arbetsvillkor. Eller påverkansarbete så här, mot av dels arbetsgivare eller regeringar och sånt. Och sen jobbar vi med jämställdhetsfrågor inom fackförbunden och hur man kan jobba med klimatfrågor. Så det kan vara allt möjligt sånt.
Ja.
Men vi stöttar helt enkelt fackförbund i andra länder med utbredd fattigdom.
Ja, och det kan vara all världens länder.
Det är ju framförallt då så kallade DAC-länder, alltså länder som låg- och medelinkomstländer helt enkelt.
Och som kanske saknar fackförening.
Ja, alltså det finns ofta fackföreningar i länder, men de är väldigt svaga. Helt
Som i Thailand till exempel.
Ja, precis.
Ja. Men Anna, finns det någon hemsida där man kan läsa mer om Union to Union?
Ja, självklart så gör det. Och då är det helt enkelt uniontounion.org. Och sen så har vi såklart en Facebook-sida också, och Instagram och Twitter, så man kan följa oss och få löpande nyheter om fackliga globala frågor helt enkelt. Och då söker man helt enkelt på vårt namn, Union to Union, så hittar man oss.
Ja. Nu har jag ju bott i Thailand rätt många år, Anna, och jag har sällan och aldrig hört talas om några fackföreningar. Men det finns tydligen, och ni fick besöka dem häromdagen, va?
Precis. För ett par veckor sedan här så hade vi besök av 5 stycken thailändska fackliga kollegor. Och de var här för att träffa IF Metall, som är en av de svenska fackförbunden då, som har projekt via Union to Union. Och träffa sina kollegor här i Sverige helt enkelt och diskutera vägar fram i det här projektet som de har med oss.
Men kan ni hjälpa dem? För att jag menar, ni känner kanske inte till lagar och bestämmelser så bra som är i Thailand, va?
Nej, utan alla våra projekt utgår ju från de lokala partnerserna. Så att det är ju de som sätter målen för vad som behöver göras och vad de har behov av och så vidare. Det är inte att vi kommer som någon räddande ängel och säger hur de ska göra. Men däremot så, eftersom de jobbar med fackföreningar här i Sverige som har liksom en jättelång erfarenhet och en liksom lyckad historia av fackföreningsorganisering i Sverige trots allt, om man jämför med många andra länder, så har man är de ofta väldigt glada att få träffa de svenska kollegorna och kunna prata om vad man använder för strategier och hur man har jobbat historiskt och i nuläget och så vidare, så att man kan lära sig väldigt mycket av varandra. Så absolut att vi hjälper på det sättet, men det handlar också om just det här finansiella, att man ska ha resurser att kunna jobba med de här frågorna.
Ja, det finns naturligtvis trilskande arbetsgivare både i Thailand och Sverige.
Ja, absolut. Det gör det över hela världen. Och vi finns väl till för att jobba på den maktbalansen. För ofta så är det ju, har arbetsgivarna väldigt mycket mer resurser och tillgång till advokater och så vidare, medan arbetstagarna själva dels kanske har mindre kunskap och dels inte har resurser och kanske tid och kraft heller att jobba med de här frågorna. Men det försöker vi stötta med.
Men facket är ju stort i Sverige, men i Thailand är man visst inte så stora.
Nej, precis. Och det säger du ju också, att du har inte hört talas om det under den tiden du har bott i Thailand. Och de här arbetstagarna som jag träffade här, de berättade att organisationsgraden, alltså andelen arbetstagare som är organiserad fackligt, den ligger på 1,4%. Så det är ju väldigt lågt. Och det är även lågt om man jämför i regionen, så grannländerna och så. Att där finns det starkare facklig organisering än i Sverige. För i Sverige så ligger organisationsgraden på ungefär, ja, men ungefär 70%. Och det är ju en väldigt stor skillnad.
Men vad tror du det beror på att det är så lågt i Thailand då? Jag tror att det bara beror på arbetsgivarna?
Nej, men det beror på flera olika saker. Det alltså man kan säga att den största orsaken är antagligen att det innebär väldigt mycket risker. Man kan bli av med jobbet om man organiserar sig fackligt och därmed din försörjning. Och då står du där och behöver hitta ett annat jobb och du kanske blir svartlistad och de berättar för andra arbetsgivare. Så det är ju väldigt svårt så. Men sen är det så att landet har heller inte skrivit under ILO 87. Det är en kärnkonvention då som inom FN kan man säga, som säger att alla ska ha rätt att organisera sig. Och det är en mänsklig rättighet. Och den är inte underskriven i Thailand. Så det är liksom lagmöjligheterna i sig också liksom gör det svårt att organisera sig.
Så det är nästan till olagligt att organisera sig då?
Ja, precis. Samtidigt som de här kärnkonventionerna, det är en mänsklig rättighet, så det är ju, det ska gälla i alla länder oavsett om man har ratificerat dem eller inte. När man ratificerar en konvention så betyder det att man måste skapa lagar i enlighet med den konventionen. Men om man inte har ratificerat den så behöver man inte skapa de lagarna, men det är ändå ett brott på något vis kan man säga.
Men Anna, det hjälper väl inte så mycket om ni trycker på? Det borde väl hela världen trycka på?
Ja, precis. Och då är det ju så fint att den fackliga rörelsen är ju organiserad globalt. Så de svenska fackförbunden och de här thailändska fackförbunden är med i globala fack. Så det här fackförbundet i Thailand då, Team som det heter, och det svenska IF Metall, de jobbar båda inom industrisektorn. Så då finns det ett globalt fack som heter Industriol, som är ett globalt fack för industrisektorn så att säga. Och där kan de gemensamt till exempel trycka på för förändringar i olika länder. Och det utkom en rapport här för några veckor sedan som heter Global Rights Index, som visar just hur den fackliga situationen och arbetsrättsliga situationen ser ut i 142 länder, tror jag, som de har fått in information ifrån. Och den, då kan man se från en skala från 1 till 5 hur landet ligger till. Mm. Och Thailand ligger då på nummer 4, vilket är alltså långt upp i skalan. 5 är den värsta, 4 är den näst värsta. Som innebär systematiska kränkningar av rättigheter.
Ja, av fackliga rättigheter.
Ja, av fackliga rättigheter, ja, precis.
Ja. Så fackföreningarna i Thailand, de ligger alltså många år efter västvärlden?
Ja, det skulle man kunna säga. Men som sagt också så, eller dels så finns det ju många länder i västvärlden som faktiskt har väldigt dåliga fackliga regler. Ska vi se här. Faktiskt på den här nummer 4 ligger USA också. Det är också systematiska kränkningar av rättigheter i USA. Så bara för att man är del av västvärlden behöver det inte betyda att man respekterar fackliga rättigheter. Och sen som sagt också så är det många länder i regionen som också har högre organisationsgrad än just Thailand. Mm. Så det har inte bara med västvärlden att göra, så att säga, utan det är också utifrån just de lagarna man har i landet och vad man, hur man underlättar för facklig organisering där.
Men det betyder att ni måste egentligen jobba lite på flera plan.
Ja, precis. Och vi, just Unit Union, vi stöttar just arbetet i de här låg- och medelinkomstländerna som är fattigare länder. Men sen fackförbunden själva jobbar inom de här globala facken och samtalar med fackförbund i hela världen. Så IF Metall pratar ju till exempel då också med fackförbund i USA och försöker stötta dem och göra solidaritetsaktioner och sådär för sina kollegor där. För att det är ju så att om, alltså det är dels en fråga om solidaritet och liksom vara schysst mot sina kollegor i världen, men det handlar också om att försvara sina rättigheter hemma. För att om arbetsvillkoren är sämre, jättedåliga liksom, i resten av världen, då blir det svårt att försvara en bra arbetsvillkor hemma i Sverige, för att man säger att man konkurrerar på en global marknad. Så får vi bättre arbetsvillkor i hela världen, så betyder det också att det är bra för dina arbetsvillkor hemma. Att man kan försvara dem på ett bättre sätt.
Och Anna, vad kan Union to Union och vi andra göra för att stötta dem eller visa att vi stöttar dem?
Ja, alltså jag tänker att först och främst så kan det handla om att lära sig mer. Eller det första jag tycker att man ska göra är faktiskt att gå med i facket. För som jag berättade här så är det ju en global rörelse och det är såklart att man hjälper sig själv liksom, att vara med i facket, för du får hjälp när du behöver det, men det handlar också om solidaritet med andra. Och som sagt så bidrar man också då i det här liksom biståndsstödet genom att vara med i facket. Så när man är med i facket så stöttar man ju faktiskt alla typer av sektorer. Man stöttar för man kan ju säga så här, köp fair trade, och det tänker jag också prata om, att jag tycker det är bra att köpa liksom schysst producerade produkter. Då är det ju just de sakerna vi typ liksom konsumerar, men offentliganställda till exempel inom många länder har inte rätt att organisera sig, men då stöttar man även dem. För att man stöttar liksom hela den fackliga rörelsen, så att säga, genom att vara med i facket. Ja. Men sen om jag ska gå vidare då, så absolut så kan man stötta genom att se till att liksom, konsumera schyssta varor helt enkelt, som, där man vet att personer har möjlighet att vara med i facket, för facket är den bästa möjligheten att få till schyssta arbetsvillkor. Och man får en skälig lön och så vidare. Men det handlar också, inte minst som resenär faktiskt till Thailand, man är ju konsument även när man reser. Och Union to Union är med i ett nätverk som heter Schysst Resande, som jobbar just för hållbart resande. Och det handlar ju både om miljö men också socialt schysst liksom. Och vi är ett av dem. Vi är en facklig organisation, men även hotell- och restaurangfacket och unionen är också med till exempel.
Ja.
Sen så är det även andra, Svenska kyrkan och Fair Action och så vidare.
Mm.
Men där försöker vi just ge så här tips på hur kan man göra då för att resa schysst. Liksom. För det är inte alltid så lätt att veta. Och en sak när det gäller just arbetsvillkor och resande är ju att ställa frågor till sin researrangör eller resebyrå när man bokar sin resa.
Mm.
Man kan välja ett flygbolag som har kollektivavtal. Det betyder att de har bättre arbetsvillkor och att man har möjlighet att vara med och förhandla om sina möjligheter på jobbet. Och även fråga på hotellen, hur ser arbetsförhållandena ut för anställda på det här hotellet. Så fort man får en fråga som researrangör så vet du att dina konsumenter liksom bryr sig om det hela. Liksom.
Ja, men Anna, nu sa du någonting där. Fråga på hotellet, sa du. Vågar man fråga på hotellet om de tillåter fackföreningar?
Ja, det tycker jag absolut. Du som liksom resenär har ju ingenting att förlora på det.
Nej.
De kommer inte sparka ut ifrån hotellet.
Nej, knappast.
Eventuellt så blir de lite ställda. Liksom.
Ja, och kanske börja fundera på att är det någonting som turisterna vill att personalen ska vara fackansluten, då måste man ju ordna det.
Precis. Exakt så. Mm. Och Schysst Resande då gjorde faktiskt en granskning just i Thailand över hotellarrangörerna. Så ja. Den rekommenderar jag er att gå in och läsa på helt enkelt på Schysst Resandes hemsida.
Ja.
Och då är det schysstresande.se.
Men Anna, vi lägger upp en länk till Union to Union. Finns det länkar till allt det här du pratar om på den sidan?
Ja, det gör det.
Det gör det,
ja. Den är faktiskt helt färsk, den här hemsidan. Vi lanserade den nyss, så jag ska se till att Schysst Resande verkligen ligger med på något bra ställe så att ni hittar.
Nu har de väl åkt hem, de här thailändarna som var på besök, men kommer Union to Union att hålla kontakt med dem?
Ja, men det kommer vi göra, och framförallt IF Metall då, som liksom driver det här projektet med stöd från oss. Så det här projektet som vi liksom pågår med dem, det kommer pågå till 2022, så det är ett 5-årsprojekt. Så vi kommer fortsätta ha kontakt med dem och se hur det utvecklar sig helt enkelt. Mm. Med att de försöker helt enkelt organisera fler arbetstagare inom den här industrin.
Mm. Och nu måste du bara ge oss hemsidesadressen igen.
Ja, och då är det www.union2union.org.
Ja.
Eller stavas då Union to Union.
Ja. Ja, vi lägger upp en länk på vår Facebook-sida. Och den där texten och bilden du skickar, Anna, finns det länk till er på den eller?
Ja visst, jag skickar den. Den ligger liksom på vår Facebook-sida, så det är det lättaste sättet att hitta
då
den.
Då kommer man ju rakt på, så att säga.
Precis.
Ja. Ja, är det något annat du vill berätta om som vi borde känna till? Vi som är både turister och fastboende här i Thailand, att du säger att vi ska fråga kanske på hotellet och kanske i butiken om de tillåter fackanslutna. För är det något som man är känslig för i det här landet, så är det vad turisterna tycker.
Ja, men precis.
Mm.
Så det är det, men också alltså, speciellt när man bor i ett land och kommer utifrån, så finns det ju många andra saker att tänka på också. För att man kanske kommer och liksom inte riktigt tänker på, om man till exempel bara man fundera på att spara på vatten. För det påverkar lokalbefolkningen väldigt mycket om man kommer liksom utifrån och liksom slösar med vattnet och vattnar på och så vidare. Så påverkar det liksom möjligheten att få vatten för de som kommer därifrån.
Mm,
mm. Sen så handla lokalt och agera mot sexturism som också är väldigt stort och försöka göra det. Mm. Om man misstänker någonting, agera, gå till den lokala polisen och så vidare. Ja. Och sen när man kommit hem så berätta för andra vad du har gjort och hur man gjorde för att resa schysst så att fler blir inspirerade.
Mm.
Så att säga.
Ja.
Och jag kan också tänka mig förresten att det är många kanske svenskar eller skandinaver som bor i Thailand som har en egen business. Mm. Och där kan man ju fundera på att man kanske kan uppmuntra sina anställda att faktiskt starta en fackförening. Och, men där är det viktigt att göra en skiljelinje på att, inte, liksom, att den inte ska drivas av arbetsgivaren. Utan bara säga att här är det fritt fram att starta fackförening om ni vill.
Mm. Ja, just det. Man kan i alla fall upplysa om att vill ni gå med i facket så är det helt okej.
Okay. Precis.
Mm. Men du vet inte hur många medlemmar de har här i facket i Thailand, eller? Du sa 1,4% eller vad var det?
Ja, 1,4%. Ska vi se om jag ser något i mina papper här. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nu ska vi se här. Kan det vara så att det kanske var 70 000 medlemmar?
Ja, det är ju ingenting.
Nej, precis.
Här är 70 miljoner människor i det här landet.
Mm, exakt. Så att, och jag pratade faktiskt också med en av de här som var med. Var inte från vad heter det, industrin så, utan snarare från serviceindustrin. Hon jobbade på KFC.
Ja.
Och hon hade blivit uppsagd på grund av sitt fackliga engagemang.
Ja.
Och det säger någonting om så här, hur liksom de här strategierna som man tar. Och det här hade gått till liksom rättsprocess och så här. Och jag fick höra i efterhand här, det var inte hon som berättade det själv, men en av mina kollegor som hade hört det, att hon hade blivit erbjuden 2 miljoner svenska kronor för att lägga ner sin anmälan.
Aha.
Och gå ur liksom, och sluta sitt fackliga engagemang, för att det kostar så mycket för företaget om det går igenom och man liksom, faktiskt jobbar för sina rättigheter.
Ja.
Så är det liksom risk att andra också börjar göra det, så att det är liksom, det är en utmaning av makt helt enkelt att organisera sig. De är extremt modiga, de som gör det, så att liksom all heder åt de här personerna som verkligen vågar och står upp för sina kollegor.
Mm. Ja, och tänk om arbetsgivaren hade satsat alla de pengarna på att göra det bättre för sina anställda.
Precis, precis så.
Mm. Ja, Anna, kommer du på något mer som du kan berätta för oss som inte hade en aning om att det fanns en fackförening i Thailand?
Ja, nej, men jag tänker gå med som sagt i en fackförening själv och uppmuntra facklig organisering. Köp Fairtrade när du kan och lokalt av småföretagare och så vidare. Och ja, ta hand om varandra och visa respekt och så vidare. Ja.
Du vet Anna, många thailändare är ju bönder, alltså de odlar ris och sånt där, men de har ju inte en fackförening, men de har ju ofta kooperativ och sånt där.
Mm, just det, precis. Och det är ju också ett sätt att organisera sig för bättre villkor.
Ja, men det tillåter staten och alla andra, de tillåter det faktiskt, att de har kooperativ.
Ja, ja, men det är ju fantastiskt.
Ja, och det är ju en sorts fackförening, tycker jag.
Mm. Ja.
Ja, då har vi alltså hört Anna berätta om fackförening och fackföreningsarbetet i Thailand. Då tackar jag dig så mycket för samtalet, Anna. Så ska vi se till så att det ligger länkar på Union till Union på vår Facebook-sida. Tack så bra.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.